Nu ska vi höra ett program från Sveriges Radio som handlar om arbete för synskadade. Det var nämligen temat på det radioprogram som Farbror Sven gjorde i samband med De blindas dag. Datum är svårt att sätta på det här, men troligen är det slutet på 30, kanske början på 40-talet. En av de röster vi får höra i programmet tillhör Ernst Rätzler, en gång i tiden ordförande för De blindas förening.
Stockholm Motala. Idag börjar De blindas dag, och detta program vill dels vara en vädjan till alla att sörja för ett gott resultat av de aktioner för de blinda som idag startats överallt i landet. Och dels vill det fästa uppmärksamheten på vikten av att de blinda bereds möjligheter att hävda sig på det arbetsfält där de kan göra sig gällande och väl gällande. Först lämnar disponent Ernst Rätzler, ordförande i de blindas förening, en orientering över de erfarenheter i utlandet som inspirerat de nya initiativen i Sverige.
Som rubrik på det här programmet har satts De blinda och arbetet. Därmed har man berört det stora problemet inom blindvården, den centrala uppgiften för våra blindorganisationer. Finns det många andra uppgifter för våra organisationer, men arbetsanskaffningsproblemet är dock det största och på samma gång det svåraste att lösa. Arbetet är ju för den blinde först och främst detsamma som för den seende, en inkomstkälla varigenom han kan förtjäna sitt levebröd, och den faktor som låter honom inta platsen som en samhällsnyttig medborgare. Men det är också något ännu mycket mer. Ett så tungt lyte som blindheten medför givetvis svåra mindervärdighetskomplex för den som drabbats därav. Ett bra arbete och den ställning detta medför verkar uppmuntrande på honom. Arbetet visar den blinde att han har rätt att göra anspråk på en plats i samhället med alla därav följande förpliktelser och rättigheter. Och det ökar hans självförtroende och stärker känslan av människovärde. Hittills känner vi till här i landet bäst de blindas arbetsprestationer från de vanliga så kallade blindyrkena, korvmakeri och borstbinderi för män och stickning och vävning för kvinnor. Men dessa är hantverk, och hantverkets tid är i mångt och mycket förbi. Andra utvägar måste sökas om de blindas arbetsfråga ska föras framåt. Lyckligtvis torde andra utvägar också finnas. Man har med framgång försökt sig här på, särskilt i utlandet. Tyskland torde ha gått främst på denna väg. Efter förra världskriget stod myndigheterna där inför det svåra problemet att ge vård åt alla sina krigsinvalider. Statskassan var hårt anlitad, och utgifterna för sociala ändamål måste därför nedpressas till det yttersta. Då började man undersöka huruvida inte den nuvarande rationaliserade produktionsmetoden kunde ha arbetsmoment som kunde utföras utan att synen var avgörande. Och det syntes lyckas ganska bra. Så tillkom år 1923 Das Schwerbeschädigte Gesetz, invalidlagen. Denna i sitt slag unika sociallag stadgade att alla företag, industriella, merkantila, allmänna och enskilda, skulle bereda arbete åt en invalid för vart 50-tal anställda. På så sätt öppnades näringslivet, det offentliga näringslivet i Tyskland, för denna grupp, och det har visat sig att den kunde absorberas i relativt god utsträckning. Enligt senaste tillgängliga uppgifter, som givetvis härrörde sig från tiden före kriget, berördes något över 800 000 personer av denna lag. Och därav vore cirka 3500 blinda. Det finns många arbetsmoment som de blinda kunnat utföra till arbetsgivarnas belåtenhet. Och lagen förutsätter att arbetsgivaren inte ska göra förlust på att anställa partiellt arbetsföra. Man frågar sig givetvis i förstone hur är det möjligt för blinda att arbeta i vanliga fabriker, på ett kontor, på en telefonstation och så vidare. Förklaringen härtill ligger nog delvis där i att skolning och träning i förening med vissa hjälpmedel och skyddsanordningar synförmågan kan kompenseras. Men förklaringen ligger också där i att en hel del blinda har synrester kvar. Ja, många har ganska god ledsyn, även om det i det vanliga arbetet måste betraktas som blinda. Apropå skolning så har man i Danmark gjort intressanta experiment. I Köpenhamn upprättade man nämligen för några år sedan en liten verkstad där blinda sysselsattes med tillverkning av lås och andra metallvaror. Enligt planen skulle dessa blinda arbetare sedan de vant sig vid maskinerna överföras till vanliga fabriker. Även i vårt grannland Norge har man varit inne på samma tanke och några blinda har placerats i en stor galoschfabrik. Jag skulle kunna nämna många andra fall hämtade från utlandet där blinda är verksamma på olika områden. Jag tänker då på de många blinda massörerna i Finland, på kyrkoorganisterna i Norge och Danmark, på blinda lärare och jurister i England och Amerika och så vidare. Men det skulle föra för långt. Istället ska vi höra lite hur vi har det i vårt eget land. Även här har ansträngningar i berörda riktning gjorts och i våras tillsatte de blindas förening i samarbete med kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd och Kungliga Blindinstitutets direktion en konsulent som helt ska ägna sig åt undersökningar av denna fråga. Redan nu har vi blinda som är sysselsatta där ute i näringslivet tillsammans med seende. Det är inte många, men deras blotta förekomst ger oss anledning hoppas att våra strävanden icke skulle bli resultatlösa. Vi ska nu presentera några av dessa blinda och höra vad de kan ha att säga.
Ett av de företag som kan intyga att blindhet inte behöver göra en människas arbetsförmåga alltför begränsad är Astra, den stora läkemedelsfabriken i Södertälje. På tryckeriet där, en sektion av propagandaavdelningen, arbetar herr Eskil Anell. Han är blind, men han hittar förbluffande väl bland de många handa papper han sysslar med. Det är fakturor, ordersedlar och fraktsedlar och sådant som han får i uppdrag att sköta av sin närmaste chef, chefen för propagandaavdelningen, herr Tor Larsson.
Ja, när vi får en order ifrån apotek så skrivs fakturan ut i många exemplar. Det tar 6 kopior. Skulle flickorna då ute på kontoret sköta om att det lades in kopiepapper mellan alla dessa papper, så skulle det bli ganska tidsödande. Det är därför som det momentet har överlåtits åt herr Anell. Han sorterar dessa fakturor och han lägger kopiepapper emellan. Sedan har vi ett annat arbete här som herr Anell deltar i. Vi har regelbundna utsändningar till läkarkåren, till veterinärer, tandläkare och apotekare. Och vi skickar vissa veckor ut ända till en 6000 sådana cirkulär. De ska sorteras, de ska läggas in i kuvert, de ska vikas, det ska läggas in läskpapper och exekutionskort och mycket annat. Allt detta är tidsödande och tålamodsprövande. Herr Anell hjälper till med det. Och jag tror jag kan säga att han sköter det där mycket bra.
Lika bra som en seende skulle göra.
Ja, arbetet är ju sådant att det är så pass specialiserat. Och Jag måste säga att vi som ser kanske borde i vårt arbete lite omväxling. I detta fall alltså, då arbetet är så specialiserat, så kan jag säga att det är en älskött lika bra som vi annars skulle kunna göra.
Det är tydligt och klart att herr Anells chef trivs med herr Anell. Nu frågar jag herr Anell hur han trivs med sitt arbete.
Ja, alldeles utmärkt.
Men hur har ni lärt er att hitta bland alla dessa papper?
Ja, först i början så kände jag mig lite osäker förstås. Men jag kände mig snart hemma tack vare att mina arbetskamrater alltid har varit förekommande och hjälpsamma.
Hur länge har ni varit anställd på Astra?
Ja, det är snart 9 år nu.
Vad började ni med då?
Ja, det var de här inläggningarna utav stämningarna till läkarkåren.
Att klara broschyrer är väl lättare annars än det ni håller på med just nu, fakturor?
Ja, när man har kommit in i arbetet så är det nog inte svårare.
Herr Anell, ni har framstående gångar också.
Ja, inte precis. Det är inte, men jag deltog ju i gånglandskampen här i våras för firmans räkning. Vi hade blivit utmanade av en firma i Finland och då tyckte jag att jag måste göra min insats också.
Jaha, det var som radiotjänst utmanades av Finlands rundradio som klarade oss förresten.
Ja, vi lyckades verkligen vinna.
Gratulerar.
Tackar.
Det var inte många svenska företag som vann, inte?
Nej, det var ett fåtal.
Vad gick ni på för tid?
1:50:45.
1:50:45, men det är ju vandrarmärkestiden så nära.
Ja, det grämmer lite att jag inte hann in i mål lite tidigare. Men jag hoppas att få göra om det en annan gång och lyckas bättre.
Ja, det gör ni säkert. Ni gick med en senare kamrat förstås då?
Ja, det gjorde jag.
1:50:45, det är ju nästan fenomenalt. Det var verkligen synd att ni inte fick vandrarmärket. Ni hade förtjänat det.
Ja, jag fick ju en annan ersättning kan jag säga istället. Firman var ju storartad nog att skänka med en pokal med inskription.
Ja, det tycker jag var ett av de mest välförtjänta prestationer. Och jag är glad över att prisnämnden tillerkände herr Anell ett särskilt hederspris. Det var han värd.
Sa det herr Larsson som är herr Anells chef.
Tobaksmonopolet gjorde år 1919 försök att finna något arbete som med fördel kunde utföras av blinda. Vid den tidpunkten tillverkades ännu vissa cigaretter för hand och det arbetet visade sig särskilt lämpligt för de blinda med deras i regel högt utvecklade känsel i fingrarna. Genom särskilt tillmötesgående från kronprinsens sida fick monopolet tillstånd att i marknaden släppa ut en speciellt tillverkad cigarett med namnet kronprins Gustav Adolf. De blindas förening erhåller en viss del av den inkomst som uppstår vid försäljningen av den cigaretten. Vid blindmässan i Blåhallen i Stockholm nu på söndag så kommer blinda arbetare att visa hur tillverkning av handgjorda cigaretter går till. Ett annat arbete som visar sig ligga väl till för blinda är beredning av tobak. Balarna av tobak är vid hitkomsten från Orienten hårt hoppressade och bladen måste före blandningen lösas från varann. På det arbetet, liksom vid borttagningen av huvudnerven i Virginia-blad, når de blinda ungefär samma färdighet som sina seende kamrater. Och det arbetet kommer också att visas på blindmässan i Blåhallen förresten. De blinda arbetarna och tobaksmonopolet avlönas efter samma avtal som gäller för de övriga arbetarna. Nu står jag och tittar på två blinda arbeterskor som sysslar, den ena med att lösa upp orientalisk tobak och den andra med att plocka bort nerven ur stora Virginia-bladen. Virginia-bladen är betydligt mycket större än de orientaliska bladen. De orientaliska, de mäter i längd inte mer än 6 cm, eller hur, Fröken Gustafsson?
Jo, det är 6-7 cm.
Undrar att Virginia-bladen är väl en 2-3 decimeter långa? Så gott som. Åtminstone två. Och Fröken Gustafsson, hur länge har ni sysslat med detta att lösa upp tobak?
Jag har sysslat med det sedan 1930.
Vad gjorde ni dessförinnan då?
Ja, då före dess stickade jag på maskin.
Var det riktigt roligt det?
Ja, det var ganska roligt arbete, men det var väldigt svårt att få avsättning för det man gjorde.
Ja, så måste ni sitta ensam hemma också.
Ja, det gjorde jag.
Undrar att ni har kamrater nu och goda kamrater väl?
Ja, visst, de är väldigt hyggliga allihopa. Både seende och mina blinda kamrater.
Det lönar sig väl bättre också att vara på monopol?
Ja, det gör det. Kolossal skillnad är det.
Vad är det besvärligaste med denna tobaksupplösning som ni håller på med?
Ja, det är lite svårt att säga. Det här går ju egentligen allra bäst. Men den ryska tobaken tycker jag är svår att lysa upp. För att där är bladen vikta så att man ska liksom veckla ut dem då. Så försöka få isär ett och ett där också.
Det här är alltså inte rysk tobak utan...
Nej, det här är orientalisk tobak eller närmare bestämt grekisk tobak.
Den grekiska tobaken trivs ni bättre med?
Ja, det här är fina blandningar.
Röker ni själv?
Nej, det gör jag inte.
Förståndig flicka. Ni fick en Söderqvist. Arbetade ni också med stickmaskin innan ni kom till monopolet?
Nej, jag har varit på tobaksmonopolet ända sedan jag slutade i Tomboda.
Var ni bland dem som arbetade med handgjorda cigaretter då?
Ja.
Så den konsten kan ni?
Ja.
Det var ju synd att den tillverkningen lades ner. Men skönt på andra sidan att där fanns Virginia-blad att putsa upp.
Ja, vi får ha bättre inkomster på detta arbetet också.
Ja, ja, det är ju nästan det viktigaste det. Och så förfärligt tråkigt är det väl inte heller?
Nej, det är roligt.
Här sitter ni nu och drar blad efter blad genom den dubbla kniven ni har framför er. Och så kastar ni den tjocka nerven ner i en låda bredvid er. Vad blir det av dessa nerver sedan? Det kastas inte bort, väl? Det används på något sätt.
Ja, det pressas, visst och blandas.
Ja, det finns användning för allting i ett tobaksblad. Er kamrat, fröken Anna Gustafsson, hon påstår att hon inte röker. Gäller de mer också?
Nej då, jag röker.
Mycket?
Nej, bara så där lite till helgdags.
Virginia?
Nej, jag brukar mest röka Stambul och fabrikscigarett.
Ja, sådana cigaretter som fröken Gustafsson hjälper till att göra.
Ja.
Verkmästare Carl Larsson tittar med belåten uppsyn på de blinda arbeterskorna. Ni är belåten med deras prestationer?
Ja, mycket belåten, bra. Säg, för bägge dem, både för orientaliska och Virinian. Det finns ju ingenting att klaga på. Deras förtjänst, så det kommer lika upp med dem seende.
Och det betyder förstås då att det är lika goda arbetare som det seende i de allra närmaste.
Ja, det är det.
Ni har alltså bara goda erfarenheter av blinda arbetare på monopolet.
Ja, ingenting annat än bara bra.
Kapellmästare Nils Tornblad leder en av de mera kända dansorkestrarna i Stockholm. Hans pianist, Reinhold Svensson, är före detta elev vid Tomteboda blindinstitut. Kapellmästare Tornblad vill gärna säga några ord om sin pianist.
När jag gick utan en viss tvekan anställde den blinde pianisten Reinhold Svensson i min orkester, fann jag ganska snart att alla mina farhågor om hans förmåga såväl att klara sig själv som sin plats i orkestern vara ogrundade. Svensson är en av de bästa musiker jag har spelat med, och har man inte reda på att den är blind kan man överhuvudtaget märka det. Jag vågar påstå att blinda människor i vissa yrken fyller sina uppgifter väl ut lika bra, om inte bättre än det seende, och vågar likadels uttrycka den förhoppningen att de arbetsgivare som hyser farhågor anställa en person på grund av blindhet skall, innan det fäller sitt omdöme, verkligen pröva sagda person. Och då ska de nog finna att det inte utgör något hinder. Reinhold Svensson är endast 21 år och detta är hans första engagemang. Svensson spelar medryckande och danspubliken uppskattar honom i högsta grad. Han har en stor repertoar och lär sig för övrigt nya melodier på endast några ögonblick.
Danspubliken uppskattar Reinhold Svensson, sa kapellmästare Tornblad. Det gör säkert radiopubliken också. Ni har förresten hört honom tidigare. Han har spelat i radio förr. Men kanske han inte förr spelat i radio T42. Thank you. Vi har hört några blinda berätta om sina arbeten och vi har hört vad deras chefer haft att säga. Det har varit erkännsamma ord. Nu vänder jag mig till Tomteboda blindinstituts rektor, herr Gustav Ek, och frågar honom om blindskolornas uppfattning om elevernas arbetsmöjligheter.
Blindskolorna försöker att så långt i deras förmåga står rösta sina elever för livet. Men nog har vi ändå anledning att känna en viss oro för deras framtid. Handens arbete trängs undan av maskinens. Det rejäla hantverket har svårt för att stå sig i konkurrensen. Det blir många arbetslösa dagar för borstbindaren och stickerskan. Och det blir god tid att fundera över sin lott i livet och hur de få slantarna ska räcka till. Men när blindskolan lämnar eleverna är det en tröst att veta att det finns en del föreningar och enskilda som vill göra sitt bästa för att hjälpa våra elever.
Och vad har nu dessa föreningar för uppfattning om de blindas försörjningsmöjligheter?
Dessa föreningar hjälper de blinda på åtskilliga sätt och avsätter en stor del av deras arbetsprodukter. Och mer skulle man kunna sälja om allmänheten riktigt kunde sätta sig in i vad arbetet betyder för den blinde. Men det är nog nödvändigt att lätta på trängseln inom de blindas yrken och att ställa en del blinda vid sidan av det seende i arbetet. Vi har nu hört att det går för sig. För att föra denna fråga framåt har några blindfilantropiska institutioner anställt en konsulent som ska undersöka de blindas förutsättningar för arbete inom andra områden än det nuvarande och verka för ökade arbetsmöjligheter.
Den nyanställde konsulenten som rektor Ek talade om heter Carl Montan. Vad har ni för uppgifter, herr Montan?
Man kan ju säga att mina uppgifter är ungefär i stil med en socialkurators. Det vill säga jag ska bistå blinda och speciellt då blinda män med råd och dåd i sociala frågor. Arbetsanskaffningen är ju början och slutet av all social verksamhet och blir därför min främsta uppgift.
Men vilka utsikter tror ni att det finns för att nå ett gott resultat i arbetet?
Ja, det är svårt att bestämt svara på den frågan, men med den utveckling som näringslivet har undergått så finns det dels glädjande och dels nedslående moment, sett ur den här synpunkten. Det glädjande är att med industrialiseringen har skapats en mängd enkla arbetsmoment som var av en del skulle kunna utföras av blinda. Vi har nyss hört exempel på den saken, men vi måste komma ihåg att det är undantag. I regel arbetade blinda inom sina gamla och hårt trängda yrken. En nackdel som motverkar dessa nya möjligheter är att liksom arbetsuppgifterna har standardiserats så har också arbetslönen standardiserats. Man gör med andra ord inte gärna avsteg ifrån kollektivavtalet när så kan undvikas. Till en given lön tar arbetsgivaren naturligtvis den bästa arbetskraft han kan få. Och han kanske tar bättre än vad som är nödvändigt för en given uppgift. Och då har den blinde inte så stor chans.
Vilka uppgifter inom det moderna näringslivet tror ni att blind arbetskraft skulle kunna gå i land med bra?
Ja, under den tid som jag har arbetat, alltså under 6 månader inom blindvården, så har jag försökt undersöka den saken. Och jag har funnit att vissa stansnings- och pressningsarbeten är lämpliga. Likaså etiketterings- och paketeringsarbeten. Om det nu ska lyckas med att placera blinda i dylika arbeten, det är det ju enligt gammalt mönster bäst att inte lova något bestämt om. Men bestämt kan jag ju däremot lova att jag ska göra vad jag kan.
Till slut erinrar vi oss om igen att det är det blindas dag idag och att vi har skyldigheter den dagen. Om dessa skyldigheter påminner oss fru Julia Aburén, ordförande i centralkommittén för det blindas dag.
Vi har nu varit i tillfälle att få höra något om de blindas olika arbetsmöjligheter och även om de svårigheter som möter dem. Men även om enstaka blinda kunna utöva ett eller annat yrke utanför de vanliga blindyrkena så förblir dock borstbinderi, kojmakeri, stickning och vevning de yrken som sysselsätter de flesta och av vars inkomster det är beroende. Om som nu är fallet, importen av det nödvändiga materialet i hög grad försvårats eller omöjliggjort, blir också arbetslösheten stor. Framförallt därför att de blinda inte kunna överflytta till andra arbetsområden. Även under normala förhållanden, då det finns god tillgång på material, söker man genom att sälja den så billigt som möjligt till den blinde förbrukaren, hjälpa denna att hålla sig uppe i konkurrensen med de seende hantverkarna och fabrikerna. För att hjälpa de blinda att hjälpa sig själva genom förbilligande av material, genom upprättande av verkstäder och egna hem, för att ta hand om sjuka och gamla, för att på olika sätt sprida ljus och glädje i en synlös tillvaro genom böcker och radio, behöver de organisationer som arbetar för de blinda allmänhetens hjälp och intresse. Varje höst och dagarna blir kortare och mörkret längre, så återkommer de dagar som vi kallar de blindas dag. Denna dag som nu har börjat över nästan hela vårt land vill påminna allmänheten om att deras kamrater, de som lever sitt liv i den djupa skuggan, är av behov av deras hjälp och stöd. Ni som ser och kunna röra er fritt bland andra människor, förstår ni vad mörkret innebär? Om så är, vill ni inte då ha tacksamhet för den syn som blivit eder förunnad, även detta år skänka er medkänsla och förståelse åt den som icke ser? Låt även denna medkänsla ta ett praktiskt uttryck genom att ni köper det blindas vackra och välgjorda alster. Därmed göra ni er själva en tjänst. Hjälp också det blindas vänner att hjälpa sina skyddslingar genom att ni köper tombeladotter, almanackor och blommor. Alla är också välkomna att mot en ringa penning njuta av de vackra programmen och de fester som anordnas, samt till mässor och försäljningar som bjuder på vackra och nyttiga arbeten och roliga attraktioner. Även genom det minsta bidrag kunde ni hjälpa oss att hjälpa dem som utan eget förvållande blivit satta att leva på livets skuggsida.